En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Är damallsvenskan som vi känner den död? Ja, du lyssnar på Sportbladet fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Djurgården är derbydrottningar och Rosengård BP är ångestmatchernas ångestmatch. Hur hamnade vi här? Och vad händer framåt? Ska vi vara oroliga för ligans framtid? Ja, det diskuterar vi i veckans avsnitt. Dessutom så snackar vi Ballon d'Or. Var det rätt person som vann? Europakval, vad hände med Häcken? Ja, det är fullspäckat som vanligt. Många frågor vi ska försöka få svar på. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Då säger vi... Nej, gud vad formellt det lät. Jag vet inte ens hur man ska börja längre. Hur har vi börjat alla gånger?
Du brukar nog säga
ja, varmt välkomna.
Välkomna, men ja. Vi kan väl börja med att säga tja gänget!
Tja gänget! Okej, lite mer avslappnat.
Oh.
Skönt att vi också har tidspress idag.
Okej,
nu åker vi.
Nu kör vi.
Alltså det har ju varit en fullspäckad vecka igen. När jag satt och skulle skriva ner lite punkter i vårt manus så kände jag att först bara, ja men det har ju varit en ganska lugn vecka. Det kommer inte finnas så mycket att prata om. Och sen börjar man punkta upp och inse att nej men det är så mycket jag har glömt till och med. Hur kan det hända så mycket hela tiden?
Men problemet är ju ofta att vi hamnar i att vi också matar varandra på Instagram med massa posts och grejer. Och sen så sitter man där och bara, det här ska vi ta, det här ska vi ta. Och sen så blir det så här liksom små ströspår som vi gärna vill bara få droppa i förbifarten. Och det racks up. Så att det är väl bara att konstatera att det är ett lyxproblem vi sitter på, trots allt.
Det gillar vi. Men om vi börjar med, hur är läget med dig då denna vecka?
Men lysande måste jag säga. Det är sådär härligt krispigt ute. Vi blir ju alltid lite väderleksrapport när vi poddar. Det har jag ju märkt. Jag vet inte, det får tas för vad det är. Men det är ju sån här underbar höstdag idag. Och jag tänkte så, men det är inte så. Jag går ju oftast runt i träningskläder. Som den gamla fotbollsspelare är, så tror jag att det är ett helt godtagbar outfit i bland människor. Idag bara så, men jag tar nog ett par klackskor. Och så skulle jag gå från bussen nu till dig, eller till Sportbladet. Och jag inser att jag kan inte gå i klackskor längre. Och när jag säger klackskor, jag menar ju boots typ. Alltså jag går inte runt i liksom galaskor.
Det är inte stilettklack. Jag tittar ner här. Nej. Det är en ganska bred klack. Men du ska ha att den är ganska hög.
Den är väldigt hög. Och det är för att jag har byxor på mig också. Jeans. Alltså så här, det här var inte meningen att bli en lång grej. Men bara poängen är att jag känner mig lite löjlig när jag skulle komma hit. Jag tänkte så här, nu ska jag ändå försöka lite se proper ut. Och jag ångrar det djupt. Jag vill gå i mina träningsskor och mina tights och se hurtig ut hellre. Det kanske blir så nästa gång.
Ja, vi får väl se hur det ser ut nästa gång. Men jag gillar ändå att du har ansträngt dig. Jag tycker det är fint.
För dig, Anna.
Ja,
för dig.
Det känns tryggt. Jag kände att jag inte hade ansträngt mig om vi ska fortsätta på väderleksrapportspåret. Igår när jag var på Stockholms stadion och man inser att just det, för att på dagen så var det kanonväder. Det var verkligen så. Superhärlig höstdag, solen sken. Jag gick härifrån till stadion och då ska man veta att ja, men vad kan det vara? 1,5 kilometer eller något sånt där. Kände på hängdigt, jag har alldeles för mycket kläder på mig. Det är så varmt. Ville absolut ta av mig typ allting och känna alltså så. Kommer till stadion, sätter mig. Efter typ 4 minuter, man sitter med datorn i knät, den börjar bli kall. Och då kommer den där fruktansvärda kylan inifrån märgen. Så sitter man där och bara, just det, det är höst. Klockan är sen, solen har gått ner. Och så var livet en pina.
Nej, rookie mistake alltså. För dig som ändå jobbar skidor, jag så vet. Jag är väldigt chockad.
De tipsade ju liksom på jobbet här när jag sa det och skulle gå bort. De bara, men du kan väl bara stanna till typ vid någon sportaffär och köpa ett underställ. Jag bara, men det är det sista jag behöver. Jag har en hel låda underställ.
För att det kanske är lite för många gånger du har behövt göra det där.
Ja, och man bara, det är ju inte så att jag inte har varma kläder. Med tanke på att jag också är skidreporter så finns det varma kläder. Det är inte ett problem. Men ja, hade absolut inte tagit med det igår. Jag ska ta med det när jag ska på fotboll i helgen och i början på nästa vecka. För jag vill inte frysa längre. Nu har jag packat med mig min halsduk till exempel.
Bra, det, Anna.
Ja, jag har letat upp den. Den är stor och god. Den kan man försvinna in i. Så att, den kan också agera filt om jag glömmer underställ. Det var de punkterna, men man kan ju tipsa er som lyssnar också. Ska ni gå på fotboll nu på kvällarna, klä på er. Det är inte så jävla varmt längre. Så kanske vi har haft någon form av public service här med, även om vi är en kvällstidning. Nu ska vi gå över till det som vi kanske är lite bättre på. Fotboll, med betoning på kanske.
Precis.
Vi ska prata om de som är bäst i världen på det, till att börja med. För igår kväll så delades Ballon d'Or ut guldbollen den till världens bästa spelare. På damsidan så blev det för tredje gången Aitana Bonmati. Din reaktion på att Bonmati vinner?
Jag tyckte det var fel. Måste säga, jag brukar inte vara så outspoken kring det, för ofta så tycker jag det hamnar hyfsat rätt, och problemet med de här, framförallt tycker jag ändå, har ju varit, som jag har pratat i podden tidigare, att damsidan har varit så underprioriterad. Man har satt det på fel datum, man har knappt haft utdelningar till diverse olika utnämningar. Den här gången kände jag att man gjorde det lite lätt för sig. Jag tycker att Bonmati är helt, jag behöver inte förklara hur bra hon är, det vet ju alla som lyssnar på den här podden. Och att jag är väldigt förtjust i henne. Men det här var inte hennes år. Jag tycker att, jag är inte sån som säger man måste ha vunnit Champions League för att, det är inte där. Men jag tycker faktiskt att Mariana Caldente förtjänade det här året. Jag tycker också egentligen att Russo gör ett case för sig själv. Men om jag bara tittar på, för jag har ändå följt Caldente även i, hon tar sig till en ny liga. Hon blir årets spelare i ligan. Och är fantastiskt jäkla bra i Arsenal. En stor anledning till att de är där de är i, att de vinner Champions League. Sen kanske inte hon, jo vet du vad, jag tycker hon hade en bra match mot Barcelona. Hon var inte den mest utslagsgivande, men hon hade en bra match. Så att jag tycker väl kanske att hon blev lite snuvad på den, måste jag säga. Och jag tycker nog också att det är, alltså det är ju en jury som sen lägger röster på vinnaren. Och min känsla är att man kanske gör, som sagt, man gör det lite lätt för sig. Och jag har ju läst andra rapporter, nu ska vi inte blanda ihop åsikter och rapporter här. Andra åsikter kring de som kanske följer Barcelona ännu närmare, att Bonmati till och med inte anses vara mest värdefull just kanske i, inom laget, att det fanns fler spelare inom laget som gjorde ännu bättre säsonger än vad kanske hon gjorde. Och då tycker jag att det talar för lite att kanske juryn har känt att aja, men vi kommer väl undan med den också. Sen känns det för jävligt att sitta och säga sånt här när det är en så prominent spelare som vinner för tredje året i rad. Alltså det är mäktigt på ett sätt. Men man vill ju alltid att hon ska vara så rättvis som möjligt, även om det är subjektivt. Så att det är enormt svårt att liksom sitta här och trasha valet. Men jag tycker att Caldente skulle fått det.
Ja, jag köper absolut det resonemanget. Mariana hade kunnat utmana, men jag tyckte också att det var lite synd att det kändes inte som att det fanns så många andra solklara utmanare. För det känns som att det var en betydligt jämnare i toppen i år. Det var svårare att välja vem som skulle vinna i år, med tanke på att varken då Barcelona vann Champions League eller Spanien vann EM. Man hade ett engelskt lag som vann Champions League och England vann EM. Man hade ju kunnat tycka att det borde funnits någon som stack ut mer där. Men man, jag kände också så här, bara, det gör ju inte det. Först så hann jag också bli extremt chockad, för jag stod ju på Stockholms stadion efter derbyt då, när det här delades ut, och bara gick snabbt in på Instagram tror jag det var och såg en post som, där det stod att Hannah Hampton hade vunnit, men hon hade ju vunnit för årets målvakt. Jag trodde först att hon hade vunnit Ballon d'Or och kände va, ursäkta, vänta, vad hände här? Så var det ju inte. Inte för att ta ifrån Hannah Hampton någonting, men
nej, men let's be
den
real.
Såg man, hade man ju inte sett komma. Så att jag var lite i chock där. Tycker inte det är lika chockerande att Bonmati vinner i år, men jag kan nog också säga att jag tycker ju att Mariana hade varit den som förtjänade det den här säsongen. Det ska bli intressant att se hur utvecklingen fortsätter kring det här priset, hur det kommer se ut framöver. Är det något annat du tycker sticker ut när det gäller topp 10 på damsidan? Vi har ju då Bonmati 1, Mariana 2, Alessia Russo, Alexia Putellas, Chloe Kelly, Patrick Guijarro, Leah Williamson, Eva Pajor, Lucy Bronze och Hannah Hampton 10, inte 1.
Jag kan säga direkt att jag tycker inte Williamson hör hemma i topp 10. Och jag menar inte att så här var rude att single her out, men det är den enda som jag riktigt studsar på. Sen tror jag också att den känns väldigt, alltså det är väldigt Europa-fokuserat. Det är väldigt mycket att man tar från, ja, från Europa, spelare där, att man inte riktigt känns som att man bakar in övriga. Jag vill också lägga till en annan liten fun fact. Det är ju att The Yashin Trophy som Hannah Hampton vinner, det är första gången en kvinna blir vad säger man, utnämnd eller får det priset. Det är också bara sjukt att man har haft så svårt att ta fram en liten plakett tidigare år, men skitsamma. Men är det inte lite, det här har inte jag sett, det här har blivit berättat för mig, men det var ju faktiskt Mary Earps som delade ut det där, och den måste ju ha svidit om man nu ska ta lite den här låtsaskonflikten som eventuellt fanns inför EM. Hon är petad, och här sitter jag och smäller in i grejer, ursäkta. Hon är ju klackskorna, jag har inte riktigt navigerat dem än. Vi måste ändå ha med oss att Earps tydligt markerar att hon tänker inte vara med i EM. Det är väldigt tydligt att hon kommer vara nummer 2 efter Hampton. Som med andra ord, Hampton har tagit Mary Earps plats. Hon har varit så viktig för det engelska landslaget i så många år. Och sen så studsar Hampton förbi, inte nog med att hon tar hennes plats. Nu ska Mary Earps stå och dela ut det här priset. Nu tror jag i och för sig att Earps hade ju aldrig tackat ja till det om inte hon på något sätt ville vara the bigger person och allt det där. Men jag tror innerst inne för henne att det måste kännas lite som att jaha, jag då? Alltså lite sådär. Men ja, nej, det var bara en parentes i det hela. Men jag måste lägga till också, Kelly för mig, alltså alla sover på Kelly. Fattar ni hur bra hon är eller? Alltså jag vet inte vad det är, men vi pratade ju faktiskt lite på Instagram, du och jag, om när matcherna går och sådär. Så satt vi bara så här. Alltså fy fan vilken bänk Arsenal har. Mm. Nu hoppar jag vilt, men det skiter jag i. Alltså man ser liksom så här, du vet när de filmar bänken och man bara ser två trumpna ansikten, så är det liksom Beth Mead och Chloe Kelly som sitter och tittar in på planen. Man bara, ja visst fan, där sitter ni. Det är ju ett absurt lag som Arsenal har. Men också då Chloe Kelly. Alltså jag måste säga, hon har sån jäkla effekt när hon kommer in i matcher. Det kan också premiera. Sen fattar jag så här, det kanske ska vara mer speltid, jada, och så vidare. Men,
men för det var det namnet som liksom ploppade upp i mitt huvud direkt när jag tänkte så här. Ja, men vem skulle utmana en sån som Bon Martin när man ska tänka snabbt? Så här, så bara, vem har stuckit ut i år? Det är ju Chloe Kelly. Mm. Det är ju hur
det är
hon har
Chloe
varit.
Kelly.
Ja, det är ju hon har varit en game changer under EM, hur hon klev in. Och sen när jag såg bilderna på Arsenal, har ju lagt ut klipp på när de sitter där och blir fixade liksom inför, att bara se Chloe Kelly i det sammanhanget gör ju en glad också, utifrån att hon faktiskt funderade på att lägga av med fotboll i januari när hon skulle bråka sig bort från City. Att hon då samma år sitter här och slutar på en femte plats av världens bästa spelare i den här omröstningen. Hon har vunnit EM-guld, hon har vunnit Champions League. Det är så sjukt, det borde vara inspirerande för alla.
Ja, gud ja.
Den resan hon har gjort.
Lite sådär, du vet, det är alltid mörkas precis innan det lyfter. Och det känns som att hon är perfekta, liksom, vad säger man, metaforen för det. Eller vad man nu ska säga. Ja.
Vi har Chloe Kelly som den som får personifiera just det.
Personifiera var ett bättre ord, tack.
23 på den här listan kom ju Johanna Rytting Kaneryd, vår enda svenska på listan. Men vi ska ta två andra snackisar också från galan. Jag visade dig en bild här som kollega Amanda Sasa uppmärksammade mig på. När Juventus-spelaren Kenan Yildiz kommer till, eller står och poserar på röda mattan. With a guest.
Ja, vem var den här gästen då?
Girelli som slutade på en, vad blev det, 16:e plats tror jag på Ballon d'Or-listan före damen. Det var ju inte så att Gillis var bland topp 30 på här sidan, men
Men det är bara lazy work, helt ärligt. Och jag fattar, det är väl någon, ursäkta nu, någon journalist som sitter och knäpper lite bilder och sen så gör de det snabbt och så vet de inte om det är det en flickvän, är det en släkting? Nej, det råkar bara vara en av världens bästa spelare. Ojsan. Alltså det är, vet du vad, det är lätt att säga här, det är lätt hänt. Men det verkar bara vara mer lätt hänt när det är på damsidan, och det är ju irriterande. Så att vi tar alltid så här baby steps, och så finns det alltid de här, kunde ni inte bara gjort en flawless evening? Det hade varit så trevligt.
Det hade det varit. Och det här är ju en liten grej. Jag tycker ju det är desto värre när Fabio Capello står på scenen och ska berätta vem som har vunnit Women's Coach of the Year. Sabrina Wiechmann. Man kan inte lägga till och göra om det till ett helt annat namn.
Nej, det kan man inte. Och vet du vad, Anna? Återigen, jag tar vi precis där jag sa. Det där kan hända. Du är nervös. Du står på, vi vet ju själva när man står och ska hosta saker och man liksom, man bara, vänta, jag har läst det här namnet 150 gånger. Jag vet vad jag ska säga och ändå så säger man fel. Så att benefit of the doubt, så vill man ju ge det här liksom, det var nog inte meningen. Problemet blir att varför ska det vara, det här bara säger hur lite insatta man är på dem. Och det är det som är irriterande och det är därför man liksom bränner av på såna här grejer. Man vill inte vara en liksom en paragrafryttare, men lite måste vi ändå. Vi måste ändå kosta på oss det när det är de här grejerna.
Ja, och de gångerna som man själv gör fel får folk gärna vara irriterade. För det förtjänar man i det läget om man gör bort sig på det sättet.
Fast vet du vad? Jo, jag håller med. Jag ska inte så här skydda här nu. Men jag bara menar på så här. Det är skillnad om man känner så här att... Okej, men låt säga att vi kommenterar en match.
Ja.
Och vi säger fel på ett namn. Ja, det är ju inte för att vi inte vet namnet. Det är för att i stunden så råkar man få en brain fart. Alltså det är ju det som händer. Det är ju inte, men det är skillnad i de här sammanhangen. För att då känns det ibland som att folk som inte är lika insatta... sätts i situationer att utföra ett väldigt hedersamt jobb, men de misslyckas för att de inte har kanske grundkunskapen i det. Och då är det ju irriterande.
100%
men
så.
Men absolut, säg till om vi bommar någonting. Och med det sagt så ska jag säga att Mia Eriksson har hört av sig, det är ju sportansvarig i Linköping, och hon påpekar att Kirk är faktiskt inte så dyr som jag fick det att låta. Nu fick jag nog inte det låta så riktigt, men hon hade fått till sig att jag hade påpekat att han kan ju inte vara så billig, och det helt enkelt stämmer inte. Han är inte dyr. Det vill jag bara ha sagt och göra rätt för mig. Så att, tack för det, Mia.
Visst, ibland så säger man saker som uppfattas på ett visst sätt.
Mm.
Och rätt ska alltid vara rätt. Om vi nu då ska lämna den här galan bakom oss. Jag vill bara säga att jag uppskattar också förresten så här. Man ser ju alla bilder på när folk kommer i alla sina kläder. Att Lucy Bronze ändå väljer att bära vitt när nästan alla andra bar svart. Det tycker jag piggade upp. Jag gillar när folk vågar sticka ut lite.
Och du tycker vitt stack ut?
Ja, det var det som stack ut mest. Nej, här av bilderna.
Emily Fox hade en lite så här plommon, lite rödaktig dress. Den stack ut.
Okej. Okay. Då ger vi också en extra...
Bronze får inte den. Vitt är inte att sticka ut.
I min värld var det i den här. Det är också för att jag har sett klippet med Chelsea-spelarna som kommer och går alldeles för många gånger. Med då Lucy Bronze vita kläder.
Ja.
Vi stannar där.
Vi stannar där. Nu går vi vidare.
Nu går vi vidare till Europa. Och Europakvalet. För det har ju spelats en jäkla massa matcher. Det känns, jag tycker att det känns som en evighet sen. Men det är ju inte så länge sen. Det är fortfarande lite av en traumatisk upplevelse att tänka tillbaka på Atletico Madrid mot Häcken. För det första så var det ju ett tekniskt haveri inledningsvis. Bilden frös i 20 minuter. Det kom ingen bild från arenan i Spanien. Vi hade ingen aning om vad som hände i den där matchen. Oerhört frustrerande. Men det som vi såg av matchen och det vi vet om matchen, det är ju att Häcken ändå gör det bra. Man kliver in, man tar ledningen, Anna Anvegårds mål, otroligt läckert.
Mm.
Och sen så går man ju in på det att man ska försvara det här, och det är ju det man behöver göra. Men man klarar det i 90 plus minuter. Det absolut sista som händer är att Nesrin Akgün drar på sig en straff mot Luani som har utmanat och utmanat och utmanat. Det kändes liksom som att de tappade glöden en liten stund, Atletico. Men sen fick Luani fart på det igen. Och utmanade ju där ute på högerkanten för Atleticos sida. En solklar straff. Den sitter. Och när Atletico sen dessutom då får en drömstart på förlängningen. Bara 3 minuter in så gör Synne Jensen 2-1 till Atletico Madrid. Där var det ju ridå.
Men taktik, alltså förlåt Anna, men håller du inte med om att alltså, varför, nu vet jag att det var varmt, väldigt varmt, spelarna på. Det var tydligt att spelarna var påverkade, för det var min reflektion liksom, att varför ser de så trötta ut? Det var skillnad mellan lagen i det avseendet. Mm.
Men, 34 grader var väl temperaturen i Madrid den här härliga
säkert superfuktigt och allt möjligt. Så det blir ju en chock för systemet. Det är bara att liksom, det förstår jag. Jag kan inte förstå däremot varför Häcken blev så timida. Alltså återigen, tar vi vid första mötet så kände jag bara så här, men det här är inte ett lag som är övermäktigt. Varför spelar Häcken som att ni har så stor respekt för motståndaren? Sen kan jag också känna lite att liksom, när man faller så, det är lite synd tycker jag när det är två av byterna som är anledningen till att det blir de här målen. För att Akyn går bort sig fullständigt. Har hon spelat särskilt mycket år? Nej. Har hon spelat de här sammanhangen tidigare? Nej. Det är en ung spelare som liksom, man får göra sina misstag. Hon blir alldeles för het och det var inte första gången sen hennes byte. Men du kan själv tänka dig. Jag minns själv när vi spelade mot Frankfurt när jag var typ så här 16 tror jag. Och jag fick ett inhopp och jag tacklar en spelare vid sidlinjen. Med, alltså rumptackling verkligen. Jag gick inte på boll, jag bara köttade för jag var så här övertänd. Och jag menar, vilken annan dag, jag tror jag fick säkert guldkort där, men liksom vilken annan dag som helst så hade man ju åkt på det där. Man blir övertänd, så jag har all förståelse. Problemet blir att det blir så jäkla förödande och då är ju frågan, var det rätt beslut? Men vi ska också lägga till, Stine Sandbäck spelar i backlinjen. Jag tyckte hon gick bort sig flera gånger, för att det jag reflekterade över var att varför får motorna så mycket chanser? Det var inlägg, det var skott utifrån. Det var liksom ingen kemi i den där backlinjen. Det var bara märkliga positioneringar. Och jag kan inte liksom blame Sandebäck för det. För att hon är inte mittback eller ytterback. Hon sätts i den positionen för att de är så nödtvungna och vill ha henne på planen. Och sen lägg till då att andra målet i första förlängningen, det är ju från att Östlund går och drallar med bollen och hinner inte tillbaka och skott utifrån. Alltså du vet när man säger fingertoppkänsla i byterna. Den här gången var det inte fingertoppkänsla i byterna och det är bara, det svider. Det gör jätteont, för att när man sitter på BK Häcken så tycker jag inte att de behövde lägga sig så platt som de gjorde.
Nej, och just apropå byterna så fick jag ju lite samma känsla som man fick i kvartsfinalen i EM, att det blev väldigt kostsamt den här gången. Då bytte man två stycken på samma kant.
Mm.
Nu bytte man ut två stycken i backlinjen. Mm. Det blir så stora förändringar på en liten del av planen, en liten del av laget. Man ska hinna hitta tillbaka in i synken.
Mm.
Allt det där, det blev så tydligt. Och det var så, alltså, nej, det gjorde så ont att se att det tog slut på det sättet, för att Häcken hade mycket väl kunnat ta sig till Champions League. Man inledde ju den andra halvleken på ett otroligt sätt. Full fart framåt, man skapade chans på chans. Då kändes det som man trodde på det, man orkade fortfarande. Kanske var det som gjorde att man sen också föll tillbaka lite, att man mattades av, man orkade inte riktigt i den här värmen. Men där är det ju också så. Hade de satt ett mål till där, då hade det nog kunnat vara spiken i kistan. För man märkte ju hur frustrerat det blev i Atletico. Jag kände att det var ett lite ledarlöst lag ute på planen.
Väldigt.
De kändes lite vilsna i det.
Och det är för att Häcken har inte tillräckligt bra centralt mittfält. Alltså det är den trion, om man nu räknar med Amvegård i det. Alltså Amvegård för sig själv, bländande, helt annan hylla. Alltså verkligen toppspelare. Men alltså Wickenheiser tillsammans med Fosdahlsa, det är inte ett centralt mittfält som kan hantera en sån här match, tycker jag. Och sen är det lite så också, jag upplever att man... För så här, jag testade mig själv, jag bara så här, vänta nu här, om de hade vunnit, Saga, hade du tyckt att den här taktiken var bra? För att det är lätt att hamna där när man blir väldigt färgad av utfallet. Men under matchens gång och efter jag tittat tillbaka på andra halvlek, så satt jag och tänkte verkligen så här, är det för att du vet resultatet som du stör dig på taktiken? Men så var så här, fast jag tycker inte de utför den särskilt väl även som, alltså om de hade vunnit. För att det var just det här att det var chans på chans på chans för Atletico. Jag kände att det hela tiden låg en skarv som bara låg och lurade i hörnet. Alltså det var... jag vet inte, jag kände inte igen Häcken och jag förstår ju McLinds liksom, approach till den. Jag förstår hur han resonerar och jag säger inte att det är, jag säger inte att det är fel, fattar du vad jag menar? Jag bara tycker att liksom, det är inte det Häcken som jag känner igen och det är inte det Häcken som jag har lärt känna under de här åren. Så att jag vet inte om man var nödtvungen att göra så där, men jag gillar inte vad jag såg.
Nej, och det är klart att de också var lite stukade av att en sån som Hanna Wik åkte på den smällen hon gjorde. Men frågan är, hade hon inga minuter alls i sig med tanke på att hon kunde spela i Damallsvenskan i helgen? För det är ju en spelare som inte bara så har varit ordinarie i den där backlinjen i år. Det är ju också en spelare som har otrolig erfarenhet av Europaspelet. Jag menar, hon klev in mot Bayern München för det känns som 100 år sedan och då är hon inte ens gammal än. Hon gjorde ju sin debut i CL-kval väldigt, väldigt tidigt. Så att hon hade ju kunnat bidra med sin rutin i den där backlinjen om hon hade kommit in. Nu kanske det var så att hon absolut inte hade några minuter alls i sig, men med tanke på att man såg henne på planen i Damallsvenskan i helgen så känns det ju som att hon borde ha varit spelbar. Hon fanns ju på bänken.
Vad tror du om Sellerud då?
Det är en mycket bra fråga. Det känns som att hon är väldigt långt ifrån den här startelvan. Det känns som att hon sitter och fryser ganska mycket i en kylbox på Hisingen som det är just nu, med tanke på att man dessutom, jag menar, Hanna Wik har ju varit högerback innan. Det var det hon blev uttagen som i landslaget. Henne har man flyttat över på vänsterkanten. Alva Sellerud varvades ju in i samband med att Anna Sandberg lämnade. Skulle väl vara den ersättaren i tanken. Men har ju inte alls blivit det. Hon kan inte vara nöjd med situationen just nu.
Nej, det tror jag verkligen inte. Och för att summera det hela så jag i grunden förstår ju liksom beslutet man tar utifrån att man återigen, det laget man har just nu kanske inte är bättre, men det kändes fortfarande som att man, jag tycker inte man gav den ärlig chans, utan jag tycker man var mer inväntande och passiv i det hela. Och jag kan bara anta att det handlar om spelarnas ork. Att det är därför man valde den approachen. För att jag tycker inte att motståndarna Atletico var så bra. Jag vet inte om jag är naiv i det, men jag kände aldrig det här liksom, hur ska jag säga, oj vad utspelade Häcken blir. Utan mer att Häckens beslut ger Atletico chanser. Och det var mer att det var avigt i det avseendet. Så nej, jag är fortfarande irriterad över den här förlusten.
Ja, och jag kan ju tänka mig att en sån som Nesrin Akın inte heller är helt nöjd med situationen. Nej, gick från att ha varit ordinarie i Växjö, hoppade säkert få ett lyft i Häcken på Hisingen, men har ju inte heller fått särskilt mycket speltid, inte fått så mycket chanser, och så kommer man in och vill verkligen visa vad man går för. Och jag menar, hon hade ju några offensiva aktioner också där hon vill driva på framåt och där hon skapar någon möjlighet framåt. Men nej.
Men vi har också blivit bortskämda med en sån som Sandberg som kom från Örebro som gick in och bara tog över damasvenskan med storm. Och sen
nu
bara,
har hon ju tagit över United också.
Exakt.
Känns det som,
nej, men det har hon. De la ut bara en appreciation post för 2 dagar sedan eller en dag sedan och sa att vilka jäkla prestationer hon liksom sitter inne på. Så att, jag menar, vi har varit väldigt bortskämda. Det är bara att konstatera. Och spelarna som är nu, det är bra spelare, men det är valpigt. Faktiskt. Många gånger.
Det är det. Och Häcken får därmed nöja sig med Europacupen framöver. Katowice är det som står för motståndet för Häcken i det kommande Europacup-kvalet. För Rosengårds del så väntar Sporting från Portugal och för Hammarbys del väntar Brann från Norge. De bägge lagen som har blivit utslagna av Manchester United, av Elisabeth Tärreland, de ska nu mötas och göra upp om en plats i Europacupen.
Men det här, gud vad jag är taggad på det här, för att jag satt och tänkte så här, vad satt jag och tänkte?
nej, vänta. Jag älskar när vi ska komma på dina tankar.
Nej,
jag är tyvärr inte tankeläsare.
Nej, men vänta, så här, Hammarby åkte ju mot United och då satt jag och sa att vad fan, det här borde de kunna göra bättre. Brann var väl första mötet som de förlorade, vann
mötet exakt. Hemma med 1-0.
Det var det jag menade, vann. Och då satt jag och tänkte, gud vad jag vill se Hammarby möta Brann. för att jag vill se liksom lite lättare och bara jämföra om testa mina tankar helt enkelt. Om de verkligen hade kunnat göra det bättre. Och det tror jag ju fortfarande. Så, det...
så vi ska testa dina tankar här nu i Europacupen då?
Jag tror det är så det är uppbyggs. Ja. Alltså, yeah. Allting handlar ju om mig.
Givetvis.
Obviously. Så att, ja.
Jag kände också så här, men de här två lagen har ju redan mötts bara för att de hade United som en common opponent. Men så är det ju inte, utan det är det som väntar i dubbelmöten framöver. De spelas ju 7 oktober, spelar väl alla svensklagen första omgången. Mm. Ja, det gör de. Och sen så har vi den 15 och 16. För Rosengårds del är returen den 15 mot Sporting hemma, medan Häcken och Hammarby spelar bort den 16 oktober sina avgörande matcher. Och sen är det då åttondelsfinaler som väntar. Det är inget ligaspel i den här Europacupen, utan det är direktutslagningsmatcher hela vägen när det kommer till det. Och en annan sak man kan ta med sig från det här Europakvalet, det är ju att det inte var bra för rankingen. Vi har Twente och Sankt Pölten vidare i Champions League. De kommer att spela en massa matcher där. Möjlighet att plocka in poäng i Champions League är lite mer värda än i Europacupen när det gäller rankingen. Och varför pratar jag då om Twente och Sankt Pölten? Jo, för att Nederländerna ligger på en 7:e plats. Österrike däremot, de ligger precis bakom Sverige. Österrike är närmare Sverige än vad Sverige är Norge. Och Norge har då 2 lag vidare i Europacupen. Brann och Vålerengen. Det kommer bli viktigt för Sverige att plocka poäng i det här. Att gärna gå långt i Europacupen för att jobba upp de här poängen. För det är också så. Det pratade vi väl om sist, tror jag. Att poängen som man får för en seger, det delas också med antal deltagande lag som ens liga har haft med i Europaspelet. Så att Sveriges delas ju på 3. Och det gör ju att det blir inte så himla många poäng in på kontot per seger. Så ja, vi får väl hålla tummarna. Sverige just nu på en 9:e plats när det kommer till ligarankingen. Det känns ju inte jättebra imorgon.
Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Det var inte vårt år. Det var det inte.
Och däremot så har vi ju då ett Hammarby som möter norskt motstånd. Vi har ett Rosengård som möter portugisiskt motstånd. Portugal är också för oss, så att vi får väl se hur det går, om vi kan sno åt oss några poäng från de där ligorna. Det jag ska dock säga att det är ganska långt upp till ett sånt land som Portugal, så ja, vi får kämpa på.
Men det ska bli både kul att vi får se lite mer Europamatcher.
Det ska det absolut.
Det som jag tycker är lite risken, eller jag vill inte att det ska bli så, det, alltså det kommer säkert inte bli så, men du vet när vi har haft de här smågrupperna, alltså för kvalet som Rosengård och Hammarby spelade, jag kan tycka ibland att första matcherna blir lite så här lite träiga. Och jag vill inte att det ska bli liksom känslan när man tittar där. Jag hoppas att det blir lite mer som Europa League på här sidan, att man faktiskt är, det här är riktigt roligt och bra motstånd. Och på sikt kommer det säkert bli det. Men här och nu, så jag har inte jättehöga förhoppningar, men jag är ändå glad att se de svenska lagen ute och här är. Så att, ja.
Vi hoppas på det bästa. Det drar alltså igång 7 oktober Europacup-kvalet för svensklagen. Vi måste också bara nämna The Curse of Jill Roord, står det i manus. Hon har ju en gång i livet spelat i Arsenal. Lämnade för ganska länge sedan nu. Likförbannat har Arsenal inte blivit av med henne. De har fått möta henne i Champions League varje år sedan dess. Nu när hon har lämnat England för att flytta hem till Nederländerna, ja, då har hon flyttat till Twente, som givetvis lottas mot Arsenal. Det är ändå lite roligt.
Ja, det är faktiskt lite roligt. Jag vet inte utfallet på alla de här matcherna.
Nej, det har inte jag heller kollat. Det kan vi titta till, det att det är dags för Arsenal Twente.
Det skulle vi kunna göra, för att då vet vi om det är en curse på riktigt.
Ja.
Annars kanske det var kärt återseende.
Exakt, de kanske älskar att möta Jill Roord.
Exakt.
Ja. Jag kallar det ändå The Curse of Jill Roord. Vi går vidare till damallsvenskan, där bottnar vi desto mer. Vi börjar med Stockholmsderbyt, för det är det senaste som har hänt när vi sitter här. För det är tisdag morgon när vi spelar in, eller ja, förmiddag morgon var väl att ta i för många. Det har gått några timmar sedan derbyt. För första gången på 4 år så spöade Djurgården Hammarby.
Mm.
Vann med 2-1 målet i sista sekunderna. Watanabe, stor matchhjälte. Otroligt roligt också att höra henne efter säga att hennes familj hade landat samma dag i Stockholm. Så de fick se henne avgöra det här derbyt.
Vad fint.
På plats från Japan får se henne spela fotboll.
Nej, då jag dör. Jag dör. Okej, det var ju jättefint. Vad glad jag blev för henne. Absolut matchhjälte, men jag skulle säga att Mimmi, jag var närmast till Larsson, jag menar Wahlström, hon är matchhjälte. Satan, vad hon här gör. Alltså, gud vad viktig hon är för Djurgården.
Det känns ju också som att det här är 100% en sån match som passar henne.
Såklart.
Man får in, slita, stångas, viljan räcker jävligt långt och hon älskar ju duellspelet. Hon älskar att kliva in och trycka på. Och hon gör det så himla bra.
Men alltså hennes halvtidsintervju, om man inte har hört den så finns den på SVT fortfarande. Men alltså,
undrar om hon själv har hört den.
Alltså, det var
de
så
buropen
roligt
som var runt den intervjun var ju inte nådiga. Den gjordes precis framför Hammarbyklacken, vilket gör att...
Och det blir ju ofta så att man måste skrika, alltså man tror att man måste skrika in i mikrofonen för att det blir ju den automatiska, man hör inte sig själv så man pratar högre. Så det var ju väldigt roligt när hon då typ skriker in att det är ett jävla massa snack om Bayern. Det är liksom ingenting som, vi är minst lika bra, vi är ännu bättre än dem i den här första halvleken. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Men ja, nej, det här är en match för Mimmi, det är en match för Åsen, det är... Det är Marfe Koivunen. Satan vilka räddningar hon satt inne med. Hon har 2 riktigt bra matchavgörande skulle jag säga, räddningar i den här matchen. Så att det var bara så att ett lag gillar läget lite mer. Det är också, tycker jag, ganska uppfräschande att se ett Djurgården som brinner till, som tror på någonting. Tidigare säsonger så har väl det varit mycket snack om ett derby och att man ändå inte känner att det faktiskt är så intressant. Jo, förlåt. Ordval här nu. Intressant är det alltid med att det inte varit så jämnt. Alltså, utfallet har känts ganska lätt att sia. Med tanke på resultaten så har vi ju haft hyfsat rätt. Men för en gångs skull kändes det som att med de förutsättningarna, med den jävla planen, så skulle det vara lite jämnare mark mellan de här 2 lagen. Kan tycka det är lite problematiskt när Rejane pratar med Sean Balao som är sportchef i för de sidan i Djurgården i halvtid, och han säger, eller han får frågan, hur går resonemanget när man väljer att sätta matchen här? Mimmi har i halvtid sagt att, för hon får frågan i princip, ja men ni är lite mer vana. Hon bara, vadå vana? Vi tränar inte här, vi spelar inte här. Det här är alltså i princip första gången på väldigt länge som vi är här. Så att jag menar, det är ju ingen ursäkt. Och så står Sean och säger då till Rihanna att titta bara på inramningen och trycket här. Hon bara, ja men vadå, prioriterar du spänningen och trycket från räktaren över planen och förutsättningarna för spelarna? Ja men så dålig är inte planen. Om du satt och tittade på den matchen så vet du att den planen var riktigt ruskigt dålig. Var du på plats så vet du, det kan du svara på Anna. Vad tyckte du om planen?
Fruktigt. Det var länge sedan jag såg en så dålig plan. Den var ett skämt, och det som gjorde det ännu märkligare var ju verkligen att det var liksom som 2 skilda världar på de olika planhalvorna. Sen visst, det blir ju jämnt för att du har en du byter plan eller sida i halvtid och så vidare. Men det ena straffområdet var katastrof och apropå det du är inne på här med spelarnas hälsa. Risken finns att Anna Koivunen är sönder efter den här matchen för att hon behövde stå i det straffområdet. För tittar man på, och det pratade hon om själv efter, när hon går ut i samband med målet som blir bortdömt för offside när Wangerheim kommer igenom, då hugger det till för henne. Hon vet inte, när vi pratade med henne efter matchen så visste hon inte om hon har dragit någonting eller inte, men hon haltade in i omklädningsrummet, och jag menar, det var farligt att spela i det straffområdet för att det var så ojämnt. Det var jord, det var inte gräs.
Det är den enda, alltså verkligen för mig, du vet hur jag känner för att prata underlag och
för. Ja, för det var det första jag skrev till dig när jag såg planen. Jag bara, vi måste ändå prata gräs.
Det kan jag göra, men egentligen bara utifrån skadaspekten. Ja. Jag skiter i om det var schysst eller jämnt. För det är klart att Djurgården, det är bättre för Djurgården att spela på det här underlaget mot Hammarby än på ett konstgräsplan. Det är bara sanning. Hammarby är ett bättre lag, bättre spelande lag. Det fanns ett läge när Blackstad får bollen på vänsterkanten. Hade det varit på konstgräs hade hon fått första tillslaget rätt och troligtvis fått åtminstone skottet på mål. Nu är det inte ens i närheten. Och allting hade liksom varit mer oljat för Hammarby. Jag skiter i den aspekten, för det är inte det som är intressant. För förutsättningen var detsamma för båda lagen. Då handlar det om att anpassa sig. Det handlar om att, som Alice Karlsson sa, att vi är inte bra nog. Vi lallar runt, vi måste gå in i våra närkamper. Vi måste vilja det mer. Och det tycker jag är det enda de kan påverka. Och hon säger också att det finns inga ursäkter. Vi ska kunna spela vårt spel ändå. Det kan jag tycka är sanning modifikation. Du kan inte spela riktigt ert spel på det här underlag. Där måste man anpassa sig. Gjorde Hammarby det? Nej, det tycker jag väl kanske inte riktigt tillräckligt bra i alla fall. Med det sagt, Djurgården har allt att vinna på att spela på den här planen. Det kanske det är Sean står och menar egentligen. Och kanske det vill säga rakt ut. Jag tolkar fritt. Men det jag inte kan acceptera när man står och säger att jag menar, när man får frågan rakt i princip att titta bara på inramningen. Okej, så inramningen är viktigare än att planen är duglig. Jag gissar att han menar helt enkelt att det här är... Jag tolkar fritt som sagt att han tycker nog att det här var en ganska bra idé för att med den anledningen att det skulle vara till favör för Djurgården att spela på den här planen. Vilket det var också till slutändan. Men inget taget från Djurgården som lag. Marcelo stod i efterhand och var ju helt lyrisk såklart. Han har väl inte varit skitnöjd gissar jag med det som har hänt i truppen med tanke på att det påverkar så pass mycket valmöjligheterna även om han har fått in spelare. Så är det ju inte spelare som är direkt att ersätta till Hed och Almqvist. Det sa jag förra veckan också och det står jag fast vid.
Och inte heller Pauline Rubin.
Nej, precis. Och jag räknar ju inte med henne av det anledningen att hon är kvar. Men det är ju inte, hon kan inte spela.
Hon är inte spelbar utan behöver ju ersätta henne.
Men där tycker jag någonstans så här, du har ändå Mimmi. Jag säger inte att hon inte har varit viktig för de är jättebra ihop. Jag bara menar på att så här... Det går ju att ändra formationen lite, det går ju att göra någonting där. Men du kan inte, du behöver fortfarande ha en ytterback. Du behöver ju, och du har ju en avgörare i Almqvist. Skitsamma, vi ska inte gå in på det för mycket. Poängen var att det var väldigt tydligt på Marcelo att det var en sån lättnad. Att han var lyrisk. Och det förstår jag. För någonstans så har du ju, som du var in, du börjar den här liksom sektionen med att vad var det, 4 år sedan detta hände senast. Det är liksom, det har suttit i väggarna. Det är klart att det här är en jättestor vinst för Djurgården. Det här var viktigt för dem. Och de pushar ju faktiskt toppen. Och där får man ge Sean rätt. Om jag nu ska gå tillbaka till hans intervju. För nu finkammar jag hans intervju. Ni får ursäkta. Men han säger ju också att vi har ambitioner att ligga 4-6. Och jag tycker vi har en trupp som kan uppnå det. Det har ju tekniskt sett inte fel i. Men de har ju, för att han har satt sig. Marcelo och laget har ju satt dem i en position att kunna tampas där. Tills nu detta. Så jag är väldigt spänd på att se om de kan återskapa den här typen av frenesi i liksom framtida matcher. För det är någonting att spela derby. Det är något helt annat och det syns ju på Djurgården också. Att det är då de växer till liv. Så att, nej, det var mycket att plocka där tycker jag. Och Blackstad måste jag säga, jävla vad bra hon är. Alltså även i en sån här match tycker jag hon är en av de som faktiskt kliver fram och accepterar läget, spelar för förutsättningarna. Hasund tycker jag är jätteunderskattad spelare. Jag tycker jag pratar för lite om Hasund. Hon springer för andra spelare. Hon löser situationer själv. Det enda är väl kanske att hon inte gör lika mycket poäng som en Valotto gjorde. Nu har jag inte det på pränt. Men min känsla är att Hasund inte riktigt är alltid lika utslagsgivande. Men det är hon. Hon gör andra saker på planen. Och hennes leverans in i boxen är på en helt annan hylla. Så att, ja, det fanns saker att plocka från båda lagen. Men det var derby som... faktiskt levde upp till derbykänsla. Det gillar jag.
Det gjorde det verkligen. Och där känns det som att Djurgården... Ja, men dels har man Mimmi Wahlström att tacka för mycket med sitt driv, sin energi, sin vilja. Men jag tror ju också att Ceci Åsland är en väldigt viktig pusselbit i det här att verkligen driva på resten av laget. Vi var inne lite på det att Häcken kändes ledarlösa i Atletico. Att Djurgården har en sån som Åsland på mittfältet i den här matchen som verkligen kan kanalisera allt det där som känns som en järnkamin i det här läget. Det tror jag var väldigt viktigt för dem. Och jag ska bara fylla i en grej apropå Blackstad där med. Så känns det ju som att det var först när hon testade Koivunen med ett skott där i typ 27 minuten eller vad då. Det var liksom då Hammarby började vakna till och känna, ja men just det. Vi kan ju också, alltså vi måste framåt. Man började jobba efter förutsättningarna lite mer och man hade ju chansen. Man hade en boll i stolpen, man hade en boll i ribban, man hade till och med en boll inne, men Wangerheim avblåst för offside. Medan, för jag menar, det är svårt att se på tv-bilderna exakta offside-linjen eftersom de är från mittlinjen. Så att det är svårt att se.
Mm.
Det ser ut att vara väldigt, väldigt lite. Och jag menar, jag ser inte exakt, för att det är också svårt att se exakt när bollen slås och så vidare. Utifrån de bilderna man har. Hon blev avblåst för offside. Det var ju lite samma känsla när Mimmi Wahlström gör 1-0 för Djurgården. Att
jag tycker det kändes mer offside än...
Ja, och att det är väldigt lite som skiljer i båda lägena. Mm. Men den här gången så hade Djurgården verkligen marginalerna på sin sida. De får målet med sig, Hammarby får målet mot sig. Det känns som att det var ungefär lika stora marginaler. Jag vet verkligen inte om det var rätt eller fel utifrån de tv-bilder jag har sett. Men man kan ändå konstatera att marginalerna var med Djurgården där. Om det nu var rätt sida, fel sida och så vidare. Så att de får ju men dels lite häng på toppen nu. Nu ska man komma ihåg att Malmö och Häcken har en match mindre spelad. Det är 3 poäng upp för Djurgården till Häcken. Det är 4 poäng upp till Malmö. Det där är topp 3-platserna. Det är de som kan leda ut i Europa. Det vore ju väldigt stort för Djurgården om de faktiskt kunde ge sig in och utmana där på riktigt.
Men då kan jag säga att då behöver de behålla spelare. För det är inte ett lag som jag tycker är redo för Europa.
Nej, och spelarna själva var ju också lite inne på i intervjuerna efter att vi är väldigt stolta att vi lyckades med det här med tanke på vilken tunn trupp vi har.
Ja, men bara det säger väl det mesta. Så att,
Det gör det. Så de var väldigt nöjda med den här segern och vi kan ju konstatera att Djurgården, de kanske inte kommer vara det Stockholmslaget som slutar högst i tabellen, men ser man till derbyn så är de bäst i stan i år. De har vunnit 3 av 4 derbyn hittills. Eller ja, de har väl vunnit 3 av 4. De har spelat alla sina 4. De förlorade ju den på kanalplan efter ett mål av Julie Blackstad i slutminuterna. Då var de så knäckta.
Mm.
Anna Koivunen gick liksom ut och tog en bild på resultattavlan efter för att känna payback.
Mm.
Nu var det vi som vann med 2-1. De har vunnit bägge sina derbyn mot AIK. Hammarby förlorade borta mot AIK, förlorade borta mot Djurgården. Kan som mest komma upp i 6 poäng i derbytabellen. Mm. Så ja, den tabellen kommer Djurgården vinna i år.
Ja, och jag menar, utvärderar man så har ju Djurgården tagit kliv framåt. Så de kommer alltid kunna luta sig på det i slutet av säsongen. Sen måste man ju kanske kolla på andra parametrar. Det får de göra internt, det har inte vi med att göra. Men i slutet av dagen så förstår jag ju liksom alla känslorna som handlar runt omkring hur de agerar och vilken ambitionsnivå de har. Men där aside så måste jag säga att jag är sjukt imponerad av Djurgården med tanke på att jag hade dem att flyttas ner ett par tabellsteg när jag tippade inför. Av just den här anledningen att det händer lite för mycket sådana här grejer. Däremot så, ja, man får väl respektera de valen och besluten som tas. Men då kan det bara bli så bra. Men nu måste jag säga att man nästan överpresterar sina förutsättningar. Så att det är, ja, kanske nog om det då.
Ja, vi kan ju konstatera att det gör ju att tabelltoppen också blir väldigt, väldigt, väldigt spännande. Hammarby leder fortfarande på 42 poäng, men där bakom med en match mindre spelad. Malmö FF på 41 poäng. Häcken på 40 poäng. Vi har en uppskjuten match mellan just Malmö och Häcken som spelas den 1 oktober. Det kommer bli en riktigt härlig rysare. En match som man inte kanske hade sett framför sig som att det här kommer vara en match som kan avgöra en guldstrid. Det blir kul att följa guldjakten den här säsongen. Sen kan man ju bara konstatera när man tittar på tabellen innan du ska få köra din rant här. Att Det känns lite märkligt att matchen som spelas klockan 13.00 på söndag på Malmö IP är ångestmatchernas ångestmatch. Det är Rosengård mot BP.
Aha.
Det skiljer en poäng de bägge lagen emellan. Det känns märkligt att Rosengård är där. Det ska bli väldigt intressant att se den matchen. Jag var ju på plats och såg BP mot KDFF och det är ju ett BP som har höga toppar men också ganska djupa dalar som slarvar alldeles för mycket. Man, ja, det, alltså, det avgörande målet är ju en målvaktstabbe när Ekstrand spelar ut bollen rakt på Vidén. Hon själv hinner inte i första läget men hon frispelar ju en Remy Simpson som borde ha gjort mål i det läget. Som tur var för henne så landar ju bollen till slut hos Vidén igen. 16-åringen som för andra matchen i rad gör mål och blir avgörande i den här matchen. Men BP hade mycket väl kunnat ta poäng i den matchen om de inte hade slarvat. Så att det ska bli intressant att se om de fortsätter mot Rosengård. De hade ju aldrig tidigare slagit Rosengård. Gjorde det i våras. Det var samma sak med Piteå.
Mm.
Senast vände man borta mot Piteå och vann. Dessutom efter att ha besegrat dem hemma för första gången någonsin. Man är ganska sugna på att göra samma sak med Rosengård den här säsongen.
Ja, och jag menar BP har ju någonstans den här acceptansen var de ligger i hierarkin. De har varit på den här positionen förr. De stressas inte på samma sätt av den. BP har också det här att, men som så här, det är ju också, om man tittar på marginalerna. Om du hela tiden äter marginalerna på positiv bemärkelse och åt rätt håll. Ja, men då har det ju utvecklats, precis som Djurgården har utvecklats, precis som att AIK har utvecklats. Är de där de vill vara? Troligtvis inte, men de är på väg. Och för BP, ja, alltså hur ut, där är man BP? För de ska inte ha guldambitioner, men de ska ändå ha den här, liksom, de ska ta steg hela tiden. Och det är klart att man har vissa demoner och de har man liksom redan brutit, vissa av dem. Kan man göra det igen? Jag tror att man har rätt förutsättningar rent mentalt. Och jag tror också att kolla tillbaka på de här åren när, liksom, när Rosengård hade det allra bästa laget i damallsvenskan och hela tiden, varje år, bara tog in stjärna efter stjärna. Någonstans har du ju, du får liksom äntligen möta dem på andra premisser där du faktiskt kan markera och bara så här, jaja, men nu då, när ni inte kan få ha det typen av trupp, vad säger ni nu? Alltså jag tror att BP har mycket att bygga rent i det psykologiska inför det här mötet och av den anledningen att Rosengård har kniven mot strupen på ett sätt som de inte är helt bekväma med.
Nej, och det kan väl ta oss in på din rant som går under titeln. Är damallsvenskan så som vi känner den död?
Ja, alltså den kom ju från att jag satt och fnulade på hur de senaste åren har varit. Och man får väl konstatera att det har alltid funnits ett lag som har skenat. Även om det har varit en tajt strid mellan Rosengård och Häcken under många säsonger så har det i alla fall varit tecken som har varit under uppbyggnad under den perioden. Rosengård har alltid varit det laget som de senare åren har haft ekonomin att kunna bygga trupper som har varit slagkraftiga även i Europa. Som har varit väldigt, alltså, stjärntäta. Och det är väl bara att konstatera att man förstod någonstans att okay, damallsvenskan kommer inte kunna hålla de stegen som övriga ligor i världen för pengarna finns inte i Sverige. Det är också att konstatera att Malmö FF klev in och man börjar säga kommer det kunna finnas två Malmö-lag? Ja, det kanske tar lite längre tid men någon gång så måste nog Rosengård etablera sig som ett ungdoms... alltså, vad ska man säga? Vad heter det när man fostra fram unga spelare, alltså lite mer farmar till
en plantskola.
En plantskola och liksom sälja och vara duktiga på det. Kan man bara från en dag till en annan komma på att det är det man vill göra? Nej, har man en liksom en ungdomsstruktur som fortfarande finns där sen tidigare? Ja, men har den kommit så pass långt att man bara pumpar fram stjärnor och hur lätt är det att göra det? För att även om du har en ungdomssektion som är framgångsrik så betyder ju inte det att du tar nästa steg. Är det så också att man ska börja fundera på vad behöver du som ungdomsspelare för att ta nästa steg? Behöver du vara i miljö där du faktiskt stångas mot de bästa? inte bara stångas mot andra bra ungdomar. Och det är väl där jag börjar oroa mig lite. Man pratar så mycket om att Sverige ska nog börja fundera på att vara fostra fram unga talanger. Men jag funderar själv på, liksom, hade, när jag kom upp vid den åldern, hade jag nått den höjden jag gjorde? Hade jag, om jag inte hade haft en Therese Sjögran som lagkapten eller lagkamrat, eller en Ramona Bachmann eller en Anja Mittag. Alltså det var mina lagkamrater. Och de pushade ju mig i ett håll som jag kanske inte hade om jag hade haft en annan ungdomsspelare bredvid mig, som också är jätteduktig. Och det är väl där jag börjar se, liksom, Hammarby har ju börjat en strategi, uppenbarligen. Man tar in Sprung, man har tagit in Koivisto. Det finns inte en chans i världen att jag ser att Wangerheim är kvar till nästa säsong. Att Smilla är kvar till nästa säsong. Blackstad tror jag inte heller är så sugen på att vara kvar om det fortsätter på det här spåret. Vad jag ser trenden är att om vi har tidigare inför varje säsong varit oroliga för att stjärnorna blir sålda. Vi har pratat om att oj, nu försvann Vienne bortåt. Det finns andra spelare från Bäck och Häcken. Massförflyttning utåt till England, Tyskland och så vidare. Tidigare har vi pratat om det, men vi har väl inte pratat så mycket om det den här säsongen. Men det är nu jag tycker vi ska vara oroliga. För nu tycker jag vi börjar laka ur lagen så pass mycket utan att egentligen kan få ha helt tänkt klar tanken. Har vi verkligen rätt förutsättningar för de här unga spelarna nu att kunna axla ligan? Kommer vi ha ett par säsonger där det kommer få vara en uppbyggnad igen? Och det kan väl få vara okej. Men jag tror att produkten har ändrats väldigt mycket. Och återigen, det här är inte... Jag säger inte att det här är negativt. Jag säger bara att jag tror att vi måste förstå att damasvenskan kommer vara markant skillnad från det vi har varit vant oss vid. Och det kommer kanske vara så att Malmö FF blir det laget under en period som kommer ta över marknaden så tillvida att det kommer återigen bara vara ett lag som har kapaciteten att köpa in spelare, att kunna maxa på olika fronter. Häcken är jag väldigt nyfiken på hur de kommer kontra. Jag tror kanske inte de kommer gå på lika stor offensiv som Malmö FF gör. Jag tror att de kommer fortsätta på det sättet de har börjat bygga. Vilket, all fair, men det är, ursäkta, den eviga tvåan. Kommer de kunna matcha Malmö FF där? Jag tror inte det. Men jag är nyfiken på att se hur de kommer agera. Var ligger deras prioriteringar? Så det här är väl mer en så här diskussionsfråga. Var står lagen? Jag tror ju Hammarby har markerat ganska tydligt om jag får gissa på de värvningar de har gjort nu. Det kanske är så att de har nått en viss gräns i hur mycket de vill satsa. Rent ekonomiskt, jag har ingen aning. Men du har ju någonstans... Jag ser en risk. Jag tror så här. Hammarby kommer vinna i år. Jag tror att de kommer lösa det. Det är min tippning så här i slutskedet. Jag tror inte att vi kommer ha Hammarby toppen nästa år. Jag tror att Malmö FF kommer vinna nästa år. Ett tidigt tips för 2026. De som kommer därefter kommer troligtvis vara Häcken, Hammarby. Jag tror Norrköping kommer ha en god chans. Djurgården, vi får se hur mycket de vill satsa. AIK kommer ju inte satsa och börja dralla in en massa spelare. Men de kanske kan återigen utmana lite och hugga lite och ta poäng från topplagen. Men sen så är det bara att titta neråt. Vilken ekonomi har de andra klubbarna att kunna ta nästa kliv? Om det inte är att vi får bygga om. Så ranten handlar väl egentligen om att jag tror inte att vi har blivit bortskämda väldigt många säsonger. Men samtidigt så kanske det är lite förenklat, för vi har fortfarande haft ett Rosengård som har varit här på teppan. Nu kommer det istället vara Malmö FF. Men risken tror jag är att vi kommer hamna i att det bästa laget ner till andra laget och vidare kommer vara alldeles för stort. Och det, jag hoppas inte att det blir så. För jag tror inte att det bara är så enkelt att säga att vi ska bli en ungdomsliga där unga spelare får blomma ut. Ja, men de behöver ju kantas mot de allra bästa. Och kommer vi ge dem den möjligheten? Det är frågan.
Det är en väldigt, väldigt stor fråga.
Ja, det är det.
Vi började ju lite med att hissa red flag i samband med att spelare som Tove Almqvist och Ebba Hed till exempel, även Anna Tamminen valde att lämna för spel i andra ligan i England. Att man ser en utveckling där allt fler försvinner, allt fler klubbar får det jobbigt, som vi var inne på här. Djurgården, spelarna själva pratar om vilken tunn trupp de har nu. Det är ju ett problem. Det finns flera klubbar där man ser också att det är tunt på bänken. Mm. Det finns inte så mycket alternativ för tränarna att ta in. Så frågan är, hur mycket kommer man palla om man dessutom då ska försöka ut, och som vi var inne på lite tidigare, utmana i Europa? Hur länge ska man ha slagkraft att kunna matcha mot lag i Europa? För att det är också ett sätt att få möta några av de bästa, att faktiskt få ut och testa sig och växa som spelare. Det kommer ju vara viktigt för Sverige om man vill ha den här positionen som en bra liga att ta sina första steg. En bra liga där vi kommer få se unga talanger framöver som sen kan bli världsspelare.
Om man ska lägga till någonting lite mer positiv vy än vad jag precis har målat upp, så tror jag också att man ska börja fundera på det här med vilka krav detta ställer då. Om det nu är där vi är och det är de förutsättningarna vi har, det kommer ställa ännu högre krav på att tränarna är skickliga på att utveckla spelare. Att ta ett litet guldkorn, att se någonting i en spelare. Alltså det arbetet tror jag kommer vara mycket tyngre för tränarna än varit tidigare. För att de har kanske fått lite mer färdiga spelare. Och nu förstår jag ju, alltså jag är inte tondöv. Jag förstår att lag som är längre ner i tabellen sitter och säger, det är det vi har gjort i flera år. Jag köper det, men nu pratar jag om helheten, damallsvenskan och toppskikt och så vidare. Så med det sagt, den andra aspekten jag tror man måste kika på, vilka spelare kan vi plocka in då? Om vi inte kan plocka från högsta hyllan, vilket arbete scoutingen kommer behöva göra i varje vardera lag i toppen. För att jag tror att de behöver nu börja titta på helt andra marknader. Det är kanske så att de måste plocka, vi ser ju allt fler college-spelare komma in. Vilket är jättebra, för att det finns enormt duktiga college-spelare. Jag har varit över, jag vet absolut hur konkurrenssituationen ser ut där. Och det finns jättemånga duktiga som inte vet var ska jag gå till mitt nästa steg för att kunna etablera mig. Jag hoppas vi ser lite den trenden, att man plockar från skolmiljö där man har kunnat se dem i en competitive environment, men kanske behöver att landa i Sverige för att sen kliva ut på den allra största scenen. Det kan vara ett sätt. Vi ser ju att japanska komma till Sverige. Det behöver inte ta slut, men där måste man vara noga. Man kan inte bara plocka japanska för att man sett Japans landslag och tycker att japanska spelare är skickliga. Det måste vara ett väldigt gediget arbete. Så jag tror att kravbilden kommer att ändras. Och det hoppas jag att lagen och liksom tillhörande staber funderar kring. Att så här, okej, var är vi på väg? Hur kan vi då göra för att göra oss slagkraftiga fortfarande? För att jag, annars är jag rädd att vi ser liksom unga spelare bara springa runt och irra och känna liksom, vad är min roll, vad ska jag göra här, och ska jag ta ett för stort ansvar? Det hoppas jag inte vi ser.
Nej, och vi börjar hamna i tidsnöd här, så att oväntat, no shit Sherlock. Men så har du som lyssnar synpunkter eller tankar kring det här, hör av dig till antingen mig eller Saga, antingen via sociala medier, eller så kan ni mejla mig på anna.rydén@aftonbladet.se, så kan vi fortsätta den här diskussionen framöver kring damallsvenskans framtid. Vi måste wrap it up, vi hinner inte ens med vår sista punkt som är WSL, men 5+ kommer landa där. De kommer landa i Brighton hos Player of the Match. Rosa Kafaji, det känns som att hon äntligen är tillbaka så som vi är vana att se henne. Med det målet som hon gör för Brighton, det är glädjande.
Det är det definitivt, superroligt, och vi är så spända att se henne i Brighton och den utveckling hon kan ha där.
Och vi kommer givetvis att snacka mer WSL framöver i podden. Men för nu så är veckans avsnitt slut. Vi tackar så hemskt mycket för att du har lyssnat och påminner om att prenumerera på podden så missar du inte när nästa avsnitt kommer.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.